Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå?
Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Pappa Rogge och jag tror de har ju ändå gjort något stort för klubben liksom, och de var väldigt stora där, och det är bara kul att jag och Lukas har fått komma upp i A-laget båda två också och föra Älvenäs vidare.
Vi vet, det har kliat i era öron, men grattis! Ni kan lägga bort alla salvor. Röglepodden är här igen. Semester är skit, som vi brukar säga.
Som vi har längtat, alla tre, eller hur?
Ja, vi är peppade idag. Mycket, ja, mycket peppade.
Ja. Daniel Roth var den sista ni hörde där innan dess. Linus Alin. Själv heter jag Mattias Hjelm. Och jingen, den måste vi göra om.
Ja, Thomas Nilsson, sitt fart. Vi behöver hjälp honom.
Det är riktigt så, att göra lista. Plats ett, byt ut den. Väldigt, väldigt inaktuell.
Ja, den är inte väldigt, väldigt inaktuell. För det är ju fortfarande så att Abbots tänker we are here to win the championship.
Och han sa det i Köln för exakt ett år sedan. När vi står här med, jag och Linus står här med resväskorna och packade ska rulla när vi har gjort klart detta. Så att det var väl en fin brygga till nästa ämne kanske.
Ja, men vi fattar din poäng, Linus. Det är några spelare med där, röster som kanske behöver bytas ut.
Ja, faktiskt, vi kan väl bara hoppa rakt in i det här Köln-ämnet. Rögle ska på träningsläger och spela tre matcher mot Gräs, Lagna och Köln. Matcher som vi sänder också på hd.se. Du och jag ska kommentera dem, Daniel.
Mm. Skaffa er, om ni inte har ett premiumabonnemang så ser ni alla de tre matcherna utan ytterligare kostnad. Det är en bättre deal än så, hittar ni inte den här helgen.
Det är ju onsdag förmiddag och ni kastar er direkt från poddstudion nästan ner till Köpenhamn, antar jag.
Mm. Precis. Och jag har faktiskt en grej som jag skulle vilja gissa vad ni tror att detta är för någonting när jag listar upp det. En ledtråd är att det är på ämnet, men ni får prova. Det är en laguppställning i alla fall. Målvakter Justin Pogge, Ville Kolpanen, backpar Cody Coran, Jesper Williamson, Craig Shearer, Rasmus Sandin, Allen Bibic, Samuel Jonsson, sjundeback Daniel Bertov. Kedjor Lukas Älvenäs, Simon Röjfors, Ludvig Älvenäs. Andra kedjan Kristoffer Bengtsson, Taylor Mattsson, Olle Liss. Tredje Christian Thomas, Linus Sandin, Daniel Saar. Fjärde Leon Bristedt, Erik Andersson, Nils Höglander. Extra forward Balint Horvat. Och på läktaren Ted Botén, Ken Jäger, Ben Jouts och Mattias Sjögren.
Det var första träningsmatchen i fjol, line-upen.
Exakt, och hur många spelare från denna line-up är borta nu? 14.
14?
Jag skulle säga mer än hälften är i veck.
En litet hum om hur rörlig en hockeytrupp är. Alltså det är exakt ett år sedan Rögle ställde upp med det laget. Men det man kan säga om träningsläger är ju ändå att det ger en del både för spelare men också för oss. Jag vill minnas att i Köln såg man ganska tidigt förra året hur bra Nils Höglander var och hur bra han kunde bli den vintern som gick och också då i framtiden. Plus att man börjar ändå se lite hur tränarna har tänkt, vem de vill matcha med varandra, powerplay-enheter och så vidare. För det finns ju liksom ingen anledning att inte försöka matcha ihop kedjor som skulle kunna tänka spela i en premiär redan nu.
Nej, det är ju faktiskt nästan halva försäsongen som ska städas av där nere, så att det är verkligen skarpt läge. Jag minns ju, alltså, jag satt och funderade på att knåpa på en krönika i det ämnet att ett träningsläger är ju verkligen en start på många vis. Precis, Höglander var ju temat på förra. Och man ser ganska mycket som man kanske inte förstår i stunden men som blir klart längs vägen. Men han visste ju logot när Corey Murphy var ute och åkte långfärdsskridsko med Cody Coran förra där nere i hur länge som helst. Och tungan hängde som en slips i öknen på Corrado. Man fattar liksom inte då vad det var, men det var ju början på en 15 kilos minskning. Så det händer ganska mycket. En del får man liksom kvitto på direkt när man är där, att det liksom löser om Höglander, och andra grejer fattar man längs vägen.
Det är ju ett jättebra sätt för speciellt alla nyförvärv att positionera sig. Jag tror inte det är någon i Rögles trupp nu som åker ner och känner att amen, man vill få igång grejerna, man vill liksom komma in i allt, utan det gäller nog lite att speciellt då för de här unga spelarna som är nya in och visar att man blir att räkna med. Det finns ju ett helt koppel av sådana nu som behöver visa framfötterna och säkert kommer att köra liksom 110 från första bytet.
Om jag får föra lyssnarnas talan här och ställa en fråga då. Vad hoppas ni på för er skull från lägret? Vad vill ni se? Vad har ni för förväntningar som ska vara där och bevaka för HDs räkning?
Ja, men jag är framförallt nyfiken på vilken miljö man har tänkt att bygga kring Dennis Everberg, som ändå är en monstervärvning i SHL. Och han ska liksom, det är helt givet att han måste få den kungligast möjliga uppbackning. Liksom. Och vem är det? Ska man spräcka den här kedjan med Brittén, Saar och Bristet, eller bygger man en ny omgivning till dem? Har man de beståndsdelarna? Det är jag ju mest nyfiken på.
Jag är väl nyfiken på dels det såklart, men också Dominik Bock som hämtades från Växjö, tyske supertalangen. Hur ser han ut i en matchsituation i sin nya klubb? Jag är nyfiken på Mattias Sjögren som vid den här tiden för ett år sedan var satt på läktaren i de här matcherna och var på väg tillbaka för sin hjärnskakning, vilket tog fram till mitten av november väl, innan han gjorde comeback i matchspel. Hur ser han ut nu när han har fått en försäsong i kroppen? Ser man skillnader i hans spel med tanke på att han bygger så pass mycket av sitt spel på att vara fysiskt stark? Det är ju en jättestor del för att han ska kunna leda en kedja. Och det finns förresten en intervju med Mattias Sjögren i detta ämnet på hd.se nu.
Jag misstänker också, precis som lyssnarna, att ni är väldigt nyfikna på det nya målvaktsparet.
Ja, definitivt. Men jag ska bara säga innan vi lämnar det spåret att Sjögren och Everberg är ju intressanta tillsammans också, för man har rent... Om man tittar på truppen så rimligen, om man nu inte ska spräcka kedjan med Brittén, då är det rimligen runt Mattias Sjögren man ska bygga en sån kedja. Men då måste ju samtidigt Mattias Sjögren ha en studsa iväg på ett helt annat sätt. Han var ursäktad av många anledningar förra säsongen, men nu har han fått en hel försäsong. Det ska bli ruggigt intressant att se om han liksom kickar igång på en högre nivå för... Och finns liksom den tredje, om man leker med tanken att det är de två, finns den tredje beståndsdelen i truppen? Alltså, inte de två vill, gissar jag att man vill ha liksom dokumenterad kraft. Man vill inte ha någon som eventuellt blir bra i februari. Så det är kanske inte, det är kanske vare sig Höglander eller Bock. Men finns den tredje beståndsdelen i truppen, eller är det en hotshot som är på väg in i truppen?
Vi har ju spekulerat kring det lite grann, att det är en plats till spets på forwardsidan till öppen.
Så har du resonerat, och det känns ju som, jag kan inte se det på något annat vis.
Nej, och det handlar väl också om nordamerikanska marknaden, när spelare antingen blir får en NHL-chans eller blir nedskickade av AHL. Där brukar ju frigöras mycket sent där, så det finns ju säkert en anledning för Rögles ledning att ha lite is i magen och se vad som blir ledigt. Men vi kan väl stanna kvar vid det ämnet då, just Everberg, var ska han spela? Om vi tittar lite på hur Rögle har tränat och återkommer till målvaktsparet om en liten stund,
absolut.
Mattias. Men i och med vi är inne där så kan vi väl ändå berätta att Daniel Saar, Ted Brittén och Dennis Everberg har ju tränat tillsammans de här två passen som jag har varit ute och kollat denna veckan, när Rögle då har börjat med 5-mot-5-spel, börjat med powerplay, boxplay. Den här trion har också varit en av powerplay-enheterna.
Ska vi läsa in något i det?
Ja, men det kan man väl. Alltså, varför skulle man annars matcha ihop de tre i båda spelformer? Och sen då har Leon Bristet spelat med Mattias Sjögren och Dominik Bock. Jag intervjuade Cam Abbott i måndags och han sa någonting att jag citerar inte ordagrant nu, men andemeningen var att det kan finnas liksom en anledning att sätta vissa spelare i vissa miljöer så här års att man då, för att folk ska komma in i allting och liksom få igång kanske lite poängproduktion, målskytte, känsla, att man sätter dem med mer etablerade spelare. Och jag har en liten teori där som jag vill lyfta mer. Alltså man sätter in Dennis Everberg med Brittén och Saar. Även om Everberg är spets från början så har man ändå en bättre chans att få igång Everberg fullt ut från början i den miljön. Och sen sätter man Bristet med Mattias Sjögren, som man också behöver få igång, som vi har varit inne på direkt, tillsammans med Dominic Bock som är ny och lovande och som man ser en jättekapacitet i. Kan det vara ett sätt att få igång de här, alltså få igång Everberg, Bock, Sjögren genom att göra det här bytet? Vad tror ni?
Ja, det är inte alls otänkbart. Alltså jag fattar ju att sätta ihop den här kedjan med Bristet, Brittén och Saar nu hade ju varit rätt hål i huvudet från början. Men alla kvittor som man behöver på att den enheten av kemi fungerar, de är redan hemma. Så de kan sätta ihop den till premiären och veta att den kommer att fungera. Så det är väl helt klockrent, och det är väl, kan ju vara så att de kör fast under säsongen också. Så det är väl perfekt att prova runt. Och det är klart att Everberg är en spelare i det sammanhanget. Så jag tror nog att du har en poäng där. Framförallt en sån kille som Bock som man vill ta hit. Liksom. Han är ju ganska beprövad ändå på SHL-nivå. Men man vill ju att han ska explodera här i vinter. Och då finns det ju... Ja, det är väl klokt att backa upp honom så mycket som möjligt för att det ska hända så tidigt som möjligt. Så att,
den förmågan har ju Bristet. Han, alltså, är han i en kedja så kan han vrida upp den sin omgivning till... Alltså absolut. Två nivåer till bara av sin energi och närvaro. Ju.
Absolut.
Men om vi stannar här och sen återvänder också till det du sa, Daniel, att du funderar på om det var någon hotshot på väg in här. Ni tänker alltså att de här två kedjorna ni laborerat med namn nu, att det ska in en spets till där alltså?
Ja, men vi har lekt med den tanken, men både Höglander och Bock har ju liksom snackat om att de vill spela ihop, och det är väl inte... Det ser ut att kunna fungera ihop med en stark center där, liksom, kanske Anton Bengtsson eller så. Så har man ju lekt fram en kedja till där. Och sen har man ett uppsamlingshit lite grann med rätt utpräglade fjärde kedjespelare kvar. Men finns liksom den... Vi tänker ju ändå att man försöker ändå bygga liksom två toppkedjor, gissar jag. Är det någonting de lärde sig förra säsongen så är det att man kan inte stå och falla med en kedja produktionsmässigt. Du måste ha en till. Det är väl rimligtvis där Everberg kommer in i bilden. Men finns den liksom den ytterforvaren? Det är väl där vi har spekulerat och tänkt att jag tror att de har utrymme kvar i budget, och jag tror att de är intresserade av att... Det har ju till och med Chris Abbott sagt till mig när jag intervjuade honom för några veckor sedan, att dyker rätt spelare upp så kommer vi att försöka agera.
Mm. Vi kan väl ta de andra lite backpar och sånt också när vi ändå är inne på det, hur Rögle har tränat. Och det är ju Cody Curran har spelat med Niklas Hansson. Daniel Bertov har spelat med Erik Jellina. Och Samuel Jonsson med Erlen Lesund. Och sen har Jakob Bondesson, Jakob Ragnarsson spelat lite tillsammans. Och sen har även Hampus Lindholm varit med och kört med Rögle nu. Så det har blivit lite alternerande.
Så han har inte tagit plats, Hampus?
Han har nog tagit plats, ja, om han har varit sugen. Och sen så är det då, i kedjorna är det Telle Mattsson, Anton Bengtsson, Nils Höglander har bildat en. Och sen har Erik Andersson, Simon Ryfors, Kevin Wenström bildat en annan tillsammans då med Adam Edström, Hampus Gustafsson, Wilson Johansson. Det är lite beroende på när man... liksom ser träningen, hur man listar, för de byter runt rätt mycket, så de har varit mycket folk på de här passningarna. Men det är i alla fall andemeningen med hur Rögle har valt att formera laget.
Och det är inte Hampus Gustafsson som är den här spetsen ni har funderat kring?
Nej, det tror jag inte. Tar en plats så låter det ju som både på han själv och som att han är en spelare en bit ner i hierarkin som kommer att bidra liksom med hårt arbete. Han ska också bli intressant att se. Och min bild av honom är ju ganska grumlig. Han har ju varit i Nordamerika i 8 år. Så han är ju ganska oskrivet kort. Vi får kanske uppdatera den bilden efter helgen.
Ja, sett honom i 2 träningar. Och han har varit helt okej. Kommer också in i en ny miljö. Har väl inte stuckit ut jättemycket sådär. Men inte gjort bort sig på något sätt heller av det jag har sett. på det mänskliga planet verkar det vara en trevlig, lugn kille som är sugen på att vända blad i karriären och göra något nytt. Han har ju några brokiga säsonger bakom sig i Nordamerika också. Men man ska också komma ihåg att även om det är en doldis, så för 2 år sedan så skrev Washington Capitals ett 2-årskontrakt med honom. Det gör ju inte en NHL-klubb om man inte ser någonting i en spelare. Så visst, det kan säkert finnas stor kapacitet i honom att fylla en typ av roll i Rögle.
Kan det vara ett hopp om ett nytt prisstött fynd?
Det tror jag inte. Eller jag har sett till liksom att det kommer att vara en spelare som bidrar, men de är väl, som jag har förstått, det är 2 helt olika spelartyper. Men jag vet inte. Jag är ganska blank på honom. Det ska bli intressant att se. Jag vill inte säga för mycket. Men jag har 2 andra teorier och tankar kring förväntningar och laget, om ingen annan misstycker.
Kör!
Jag tycker det ska bli spännande att se, för menar, det som Abbott ändå har byggt upp är ju någon slags kultur som är öppen och omfamnar liksom unga spelare som tar för sig. Det kan finnas liksom hierarkier satta i ett hockeylag, men jag tycker att det visade sig redan i Köln liksom, att är det någon som... Nils Höglander var ju verkligen en sån som inte stod och väntade. Han gick och ställde sig först i alla köer. Liksom, och det finns ju verkligen en miljö som främjar det, som uppskattar det. Så med den som har vassa armbågar i det här gänget kommer att bli rikligt belönad. Så är det ju bara. Och det är ju spännande att se. Och det för mig till teori 2, för att det känns ju som att det är lite tryout på 2 fronter. På backsidan där Craig Shearer inte kommer förrän i oktober, så är man en backkort. Och det är ju verkligen, där är ju ett par stadiga pjäser på backsidan, men det känns som att den som verkligen tar flaggan och sticker på backsidan kan ju positionera sig inför resten av säsongen att vara med även när Shearer kommer. Så den ska ju bli ruggigt intressant att se liksom, med Bondesson som har varit iväg med landslaget och Unge Ragnarsson och med flera. Liksom. Vem drar iväg där? Och sen den sista är ju lite grann tryouten på centersidan. Hur ska liksom hierarkin se ut bakom Ted Brithén? Var placerar sig Mattias Sjögren? Den lite underskattade Simon Ryfors, som man kanske tänker en fjärde kedja liksom, han stark säsong i ryggen och uppskattad i tränarlän. Och var tar liksom Anton Bengtsson plats i detta, som själv pratar om att han har en större roll i sig? Jag tycker det ska bli ruggigt intressant att se hur man, och även den här Hampus då, om han är center, var positionerad. Vem ska vara 2, 3, 4 i det här gänget på centersidan?
Ja, men just Anton Bengtsson tycker jag ska bli jättespännande att se. Det känns som han har ändå haft en viktig roll liksom i HV och spelat där många säsonger. Det känns som också en lite sådär doldis, halvt underskattad spelare som kanske kan få en sån här pangträff i karriären om man hittar rätt i en ny miljö. Och det lilla jag har sett på de här träningarna, så har han sett spännande ut, måste jag säga.
Jag är generellt skeptisk till folk som pratar om att ta en större roll. Jag har hört så många göra det. Det är sällan man ser det hända. Liksom, jag vet, Taylor Mattsson pratade i samma termer i fjol, att jag har en större roll i mig. Liksom, det är svårt att omsätta det i praktiken. Men jag håller med om att Anton Bengtsson är en underskattad spelare, och jag tror att han kommer... Alla hans liksom hockeyattribut kommer att passa perfekt in i Abbotts sätt att spela. Han är ju skräddarsydd för en centerroll i Abbott-hockeyn.
Ja.
Ska jag ta powerplay-kedjan också då?
Ja.
Do it.
Jag tror ändå folk är nyfikna, så vi gör det bara lite snabbt.
Det finns många kalenderbitare som lyssnar på den här podden.
En av enheterna är Cody Curran, Jelina, Everberg, Saar, Brithén. Och i den andra, Niklas Hansson, Sjögren, Dominic Bock, Leon Bristedt och Nils Höglander. Så där är ju Bock och Höglander tillsammans.
Spännande.
Tidigt, men ändå intressant.
Mycket tidigt.
Det är också tryout där. Det är bara 10 man som får vara med och leka där. Och nu är ändå stommen påbyggd med starka spelare som... Men Niklas Hansson känns ju som en som definitivt vill spela powerplay. Jelena också. Bock också. Så det är ju konkurrensen om powerplay-bollarna är ju betydligt tuffare denna säsongen.
Och det känns tog det väl ganska lång tid innan powerplay blev bra förra säsongen.
Ja, det kan man ju lugnt säga.
Vi kan väl loopa tillbaka till målvakterna då igen. Eller
ja,
vad tycker du?
Ja, målvaktsfrågan som jag kastade in alldeles för tidigt. Det var inte meningen. Men...
Jag tycker vi har hyfsat flyt för att vara rätt så ringrostiga än så länge.
Ja. Men, nytt målvaktspar.
Ja, men kan inte du börja? Vad har du för tankar kring det om man tänker på Pogi, Kolpanen versus då Will och Rifalk? Det är svårt att bedöma målvakter så här tidigt, men om vi kanske bara tar på papper.
Det känns ju, i och för sig så har jag ju kritiserat en del i alla fall det förra målvaktsparet under säsongen, så man vill ju inte kasta någon kritik på folk som har försvunnit, men jag tycker ju inte att det målvaktsparet egentligen var ett målvaktspar för de riktiga topppositionerna eller att gå långt, framförallt i ett slutspel. Kolpanen hade jättehöga nivåer, högre nivåer än Poggi menar jag, men kunde ju blanda det. Ni var ju inne på det ofta att okej, två matcher kan han vara jättebra, den tredje så fallerar han. Medan Poggi, jag vet inte, han var... Jag vet inte om jag ska säga att han var jämnare heller. Jag tyckte han kastade in puckar på plockhandsidan och alldeles för ofta. Så jag var inte så, jätteimponerad av just det målvaktsparet. Så ur den aspekten ska det bli väldigt intressant att se de nya då, Roman Will och Kristoffer Rifalk. Så, och Rifalk hade ju en fantastisk säsong i fjol. Däremot finns ett frågetecken kring Will. Det har ju hänt tidigare att tjeckiska målvakter inte dominerat, briljerat och varit dominanta i SHL. Så där finns en fundering. Och vem av dem kommer att ta första spaden? Det ska väl vara Will, men som sagt, tjeckiska målvakter i SHL. Jag skulle inte få vara förvånad om det blir Rifalk som till slut står som etta. Det är mina funderingar så här innan.
Och då kommer det ett nytt frågetecken. Ponera att det händer. Är Rifalk, trots att han var då superbra i Oskarshamn, är han redo att axla en etta-roll i SHL direkt? Det är också någonting man får ha med i beräkningen med tanke på den nivåskillnad som ändå finns. Och det som kräver av en sån målvakt att man i princip ska vara 100% i varje match för att ge sitt lag chansen att vinna.
Ja... Nej, men man tittar på de andra SHL-klubbarna så ser man att det har ju inte dansat in de här riktigt stora, tunga liksom svenska målvaktsnamnen som jag gissar att, eller vet att Rögle liksom hade siktat in sig på. Jag tror man fick inte riktigt vad man hoppade, så det blev väl en liten, men ser ändå Will som en liten chansning, men en sån som Johan Gustafsson som var gled iväg från Frölunda fanns. Det hade känts som ett, liksom, ett lite tryggare kanske alternativ. Men det ska bli spännande att se. Vi är väl överens om att det kändes rätt att byta båda två efter den säsongen som var. Och vi har väl varit inne på det tidigare och jag har skrivit det. Jag tror hårt på Rifalk i ett längre perspektiv. Men jag tror kanske att för allas skull skulle det nog vara bäst om han kunde börja med en säsong och spela kanske 30-40% av matcherna och inte få ansvaret som första målet utan kanske först till nästa säsong.
Men det förutsätter ju att Will faktiskt är så pass stabil i SHL.
Verkligen.
Och jag tänker också nu att på förhand, så här innan SHL har dragit igång, så känns det som att andra lag på målvaktssidan ligger före. Det kan förändras såklart. Och det kan bli en jättesuccé det här. Men om man nu siktar mot guld så finns det ändå ett frågetecken på målvaktssidan i Rögle jämfört med andra lag.
Men en tanke på det temat är ju att alla i Rögle är medvetna om vad som hände i början på förra säsongen. Vann knappt en match, de 10 första matcherna. Den starten liksom säckar ju hela säsongen. Den hängde ju som en ryggsäck resten av säsongen. Allt de gör nu bygger på att vi ska få en bra start den här säsongen. Och det kommer liksom att... Det finns inte utrymme för någon liksom chansning eller liksom... När premiären närmar sig så måste man ställa den målvakt som utstrålar mest trygghet, tror jag. Det finns inte... det finns inte läge att liksom gamla någonting på målvaktssidan. Så den målvakt som ser tryggast ut måste få spela. Och det, då kanske det hade ju varit ett annat läge med liksom en riktigt etablerad målvakt som man har vetat redan nu att men han kan stå i premiären för han är lugn och fin med det liksom. Men och det där har de ju ett lite större osäkerhets...
Ja, och det finns ju en liten parallell, även om det är helt nya namn och sådär för två år sedan när jag var nere i Köln, och då var Emil Kruse ny och Kolpanen var ny, och Kolpanen skulle vara given första målvakt. Och jag vet när jag åkte därifrån att jag kunde tycka att men har inte Kruse varit bättre här när han spelade? Det fanns den där lite känsla av en obalans redan där, och Kruse hade ett fantastiskt kvalspel innan han kom hit, precis som Rifalk har haft nu då. Så ja, det vill allt till att målvakterna är med från start.
Det vill allt till. Ja. Bayern.
Kul.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja, men det vill inte till att Will sätter ner foten från start här redan i Köln och visar liksom att han är en pålitlig pjäs. Det lugnet tror jag att lagledningen och laget skulle behöva få.
Ska vi gå vidare framåt nu mot, jag stapplar mig fram på orden, lite nervös här över att jag tar ut något i förskott. Men ska vi gå framåt på planen till backsidan?
Ja, men gör det.
Som du och jag har pratat lite om, Linus. Och även du och Daniel, att det finns någon som har alla möjligheter att ta flaggan här och positionera sig inför Shearers återkomst.
Ja, men det är väl inte ensam om att tycka att jag tycker, om det finns lite frågetecken på målvaktssidan, så finns det väldigt många utropstecken på forwardsidan. Backsidan också lite frågetecken som jag ser det. Inte jättemånga spelare som man kan säga här blir det 100% i leverans från dag ett. Jag tror, som vi har sagt och pratat om, trillar pusselbitarna rätt för dem på backsidan, att folk tar steg i förmodad liksom riktning, då kan det bli jättebra. För det finns väldigt mycket spännande namn på backsidan. Men jag ser inte samma liksom dokumenterade power som på forwardsidan.
Men är backsidan uppgraderad då? Jesper Williamson ut, Allen Bibic ut, och in har då Erlend Läsund kommit, Niklas Hansson då, stort namn, Jakob Ragnarsson. Man får väl nästan, det är inte helt sant, men nästan betrakta Erik Jelinen som ny. Han kom ju väldigt sent under förra säsongen.
Och du måste ju räkna Jonas Arnelöv som en...
Ja, Jonas Arnelöv självklart också.
Ja. Mm. Ja, men just Jelinen har jag... liksom när vi tänker träningsläger, första träningsmatch, och det är en spelare som jag kommer att hålla ögonen på lite extra. Tittar man på hans meritlista rent krast, och låt säga att han inte hade spelat de här sista matcherna i Rögle och Rögle hade värvat honom nu under sommarmånaderna, då hade man direkt sagt en spetsback, en pangvärvning Rögle har gjort. Han kom till Rögle skadad, hade åkt runt i något slovakiskt KL-lag och förlorat hela säsongen i alla fall. Och kom in, behövde liksom reparera skadan snabbt för att vara redo för de sista matcherna, in i de absolut hetaste matcherna för säsongen.
Om vi ska spekulera fritt, kanske inte liksom i någon slags fysisk toppform efter den säsongen. Låg säkert efter övriga i fysvärlden och annat.
Och sen då med den temposkillnaden som jag ändå gissar att det är vad vi gäller, alltså snabbhet och mer fart och fläkt i SHL kontra KL, där det är mer strukturerat. Nu har han fått en försäsong. Han vet vad som väntar. Kan han anpassa sin skridskoåkning lite Och ta den till nya nivåer och liksom kunna städa efter sig själv och andra i egen zon. Och ändå ta med sin offensiva spets in i ett powerplay, även 5-mot-5-spelet. Då kan det bli jätteintressant. Så ska det bli spännande att se var han står redan i de här första matcherna. När han har... För han har ändå varit med Rögle ganska länge nu.
Och jag tillhör väl den skaran som är mest skeptisk till Jelena. Jag vet inte. Jag vill dra en parallell till Cody Curran här nu. Hur då, tänker
du?
Det
hade jag också tänkt jag.
Okej, då ska du få ta det. Jag vill inte sno din.
Nej,
men jag tänker... Han kom in från norska ligan, hade gjort massor med poäng, hade en jättetuff start, gick ner i vikt som du sa, Daniel, och så bara boom så exploderade han. Och så stod vi här och pratade om hur fantastisk han var och en av SHLs bästa backar och ledande, och poängen sa ju ingenting annat heller. Men sen kom ju en dipp och sen var det en berg- och dalbana, om jag minns det rätt, för honom. Ibland var han jättebra, ibland var han inte alls så bra. Och sammanfattningsvis blev det, hur bra var Cody Curran egentligen när det väl gällde? Bra, ja, men blev var han toppback i SHL? Nja, skulle jag nog inte säga. Okej, att Jelena då, och då menar jag absolut topp. Han var ju en toppback, men alltså verkligen bland de bästa, Cody Curran. Men Jelena, om han nu fixar fysiken, det kanske blir en liknande utveckling. Boom, blir skitbra. Men jag tyckte ändå att svagheterna han uppvisade förra säsongen, tappa mycket egen zon, nonchalant med pucken, gjorde för svåra saker. Alltså, finns det där i ryggbergsspelet i honom, så jag är inte så säker på att ens fysiken och hans fantastiska skott kommer att rädda honom alla gånger. Så jag är, han, jag har inga problem att säga sen, om det skulle visa sig att han var fantastisk, att jag var helt snett ute när vi stod och poddade i augusti. Men han behöver visa mycket för att jag ska bli övertygad.
Min teori var, jag börjar i samma ände. Jag tycker att han ser ut lite grann som Cody Curran gjorde i början av förra säsongen. Och det har man faktiskt sett många nordamerikanska backar komma hit och inte riktigt vara med på hur snabbt det går. Man såg på, framförallt blev ju Jelena avklädd i matchen mot HV. Han var inte bra där. Men när man hela tiden får känslan att han blir överrumplad, att hålla i pucken en halv sekund för länge eller för kort tid, och man såg hur liksom en osäkerhet spred sig. Så såg man ju på Curran i början på första säsongen också. Man tänkte, vad håller människan på med? Liksom, fixar han detta? Och sen så gick det... Så det kommer väl ner kanske till hur intelligent är hockeypersonen. Liksom. Kan han åka hem och fila till detta och anpassa sig till ett snabbare spel? För det är klart att vissa av hans attribut, till exempel hans skott, var ju otroligt hög klass.
Det som hände när Rögle hade honom i powerplay gjorde ju att det öppnade upp helt andra möjligheter för andra. För helt plötsligt var motståndarna tvingade att göra ett jobbigt val. Okej, ska vi plocka bort den här stora lun som står på blå och sköter som en häst? Eller ska vi ställa oss och plocka bort Daniel Saar som har ett jättedirekt skott bredvid? Eller så då var väl Bristet där och snurra på andra kanten och Britén också. Det blev en annan dimension tack vare att han fanns där med sitt skott och ha det som ett hot. Plus att han var duktig på att släppa pucken direkt i sidled till Saar. Det var ju alltså egentligen hela säsongen, förra säsongen tänkte man ju, ja, men Daniel Saar får aldrig använda sitt direktskott förrän han fick spela med Jelena. Då gjorde han ett par, tre sådana mål ganska så snabbt. Så jag skriver under på dina invändningar.
Jag också, Hjelm.
Helt och hållet. Men med förutsättning att han vrider om sitt spelsätt i egen zon och är lite snabbare på rören och kan liksom spela 0-0, alltså, och ta sin gubbe där. Med de förutsättningarna och leverans framåt och ha honom som en spetsback i powerplay, då har man ändå någonting som kan bli otroligt spännande.
Och där håller jag definitivt med. I powerplay var det ju tveklöst så att han fyllde en viktig roll och bidrog med mycket. Absolut. Men jag tycker inte att det är tillräckligt.
Nej, men just apropå spelare och hålla extra koll på nu så här direkt i början. Vissa vet man var de står. Ted Brithén kommer liksom och han kommer göra sina poäng. Han kommer och jobba igång sin kropp efterhand. Han vet precis vad han ska göra och så på den här nivån. Tar man då Gellina så är det ju en kille att hålla koll på. Liksom lite under lupp de här första tre matcherna, även då längre under försäsongen. För det kommer att skicka en rätt tydlig signal.
Ja, men jag håller med. Jag är inte heller övertygad om att han har den här uppgraderingen i sig. Det ska bli intressant att följa. Däremot är jag säkert på ett utslaget av en säsong och har honom i powerplay, så har de en topppjäs i den rollen. I att ha en gubbe på blå som kan mata pass eller skjuta med sitt betongskott. Där har de en toppkraft i just den detaljen.
Mm. Då känns ju Niklas Hansson, för att beröra honom också, hemvändaren som är ett betydligt säkrare kort och som Rögle kommer att ha stor nytta av.
Ja, men det är klart att alla förväntar sig det, och jag tror också att han kommer att bli en väldigt betydelsefull back. Men det frågetecknet där handlar väl om att senast jag såg honom här hemma, han var ju inte ordinarie i HV alltid då. Sen har han två säsonger i AHL, och det är klart att han har utvecklats där, men hur kan han omsätta det i SHL-praktik? Det är också, ska också bli intressant. Jag tror på sikt att det blir jättebra, men man måste ändå kunna sätta någon slags frågetecken kring var står han?
Ja, man kan ju inte lura i någon av våra lyssnare att vi har suttit upp på nätterna och sett hans AHL-matcher. Alltså det är ju, man har inte sett honom spela på i princip två säsonger. Så det är klart att det är en omöjlighet för någon av oss att veta exakt var han står. Och det är också någonting som kommer att visas under försäsongen ju. Vad har hänt med honom som back sen han lämnade HV under de här två åren i AHL? Han har ju själv pratat om att han har blivit defensivt starkare, att de har... Hans NHL-klubb har velat att han ska utveckla det, och han har lagt mycket fokus på det för att sen kunna kliva fram där han vill vara, offensiv powerplayback som levererar, hänger med upp i anfallen. Men, som sagt, var står han just nu? Var kommer han att stå när det är premiär första 5-6 omgångarna? Vi vet inte.
Jag måste bara säga kort innan vi lämnar den här backsidan. Jag gjorde en intervju med Cody Curran nu under försäsongen, och det var en av de häftiga intervjuer jag har gjort på länge. Alltså det var väldigt häftigt att efter den förra säsongen, men den resan med honom från liksom stabbig vingelpelle till alltså när han var som bäst och han dominerade matcherna fullständigt. Det var framförallt intressant att se hur det brann i honom, alltså hur han bara de citaten liksom, det har jag aldrig kunnat läsa liksom vad han sa, men att titta på honom liksom när han snackar om I'm all fired up, I'm gonna take this league with storm. Det var verkligen, det brann i de ögonen. Alltså han är här med, det var otroligt häftigt att se hur peppad han såg ut och inspirerad han såg ut.
Ja, det är någonting som jag kommer att titta en hel del på under säsongen. Tar han ytterligare ett steg? För jag tänker att efter att han dominerade som han gjorde och var briljant i match efter match och sen gick ner sig, så tänker jag att det kan ha att göra med att andra lag givetvis har börjat tänka till, okej, vad är hans styrkor, vad är hans svagheter, vad är det som gör att han kan bara segla iväg och vara helt överlägsen på isen. Och sen så kom ju en dipp med honom. Kanske var det att andra lag faktiskt lärde sig att ta honom på rätt sätt, på ett annat sätt, vilket gjorde att hans dominans inte var lika påtaglig. Och det är där jag tänker att kan han komma upp på den nivån nu, med tanke på att andra lag scoutat honom bättre. Det ska för mig bli väldigt intressant att följa.
Jag tycker också det är intressant att se, för att han pratar mycket i de termerna att för säsongen var liksom en resa för honom på, liksom både som hockeyspelare och människa. Han hade inte blivit riktigt utmanad där han hade varit tidigare, och det var lite konflikter med, eller hårda ord med Abbots och så, innan han liksom växlade spår och kom på liksom vem han ville vara, som man sa. Så jag tror att det var nog en känslomässig liksom resa för honom förra säsongen som nog kan förklara en del av de här höga höjderna och djupa dalarna. Men visst var det ju ändå så att det var ju länge som man såg en back dominera vissa matcher så tydligt. Och kan han liksom vässa sin effektivitet lite grann? Men hur många matcher det kändes som att han hade 2-3 frilägen eller helt öppna målchanser i varje match.
Ja, men det ser ut som allmänhetens åkning några gånger när han bara traskar igenom ett helt försvar och sen bommar han ju frilägena i princip varje gång.
Alltså, jag har aldrig sett en människa missa så mycket öppna lägen som han. Ja, men det skulle vara intressant att se ett highlights-paket på honom på försäsongen, hur mycket öppna målchanser. Jag, nu kanske jag är ute på väldigt djupt vatten, men jag har svårt att tänka mig att det finns någon annan spelare i SHL som kan ha skapat eller blivit serverad så mycket öppna målchanser som han under försäsongen.
Mm. Och då vet vi också att det är en kille som faktiskt är van vid att göra poäng, vilket gjorde det ännu mer förvånande.
Jo, men det är det. Men jag kan ändå se honom 14 kilo lättare än förra säsongens början. Han vet exakt vad som väntar med den liksom skallen han har. Får han rätt på sin effektivitet och att det börjar rulla för honom i början, att de kanske hittar rätt roll till honom i powerplay in till Jelina när han kanske inte ska stå uppe på blå, han får kanske smyga ner när han fick lite, där han börjar liksom bomba in lite mål när han fick hoppa ner runt cirklarna.
Det är så de har ställt upp nu också.
Då skulle jag kunna se att han liksom flyger till KHL, att han gör 20 mål och spelar i KHL nästa säsong.
En liten
flyga iväg igen.
en liten förlängning på resonemanget bara som dök upp i mitt huvud precis just nu. Det handlar väl lite grann för hans del också om prioritering. När man kan vara så dominant så får man ju ofta hård bevakning på sig. Vilket ju, precis som du är inne på Hjelm, hände under andra halvan på säsongen och framförallt när Rögle mötte HV i slutspelet. De gick väldigt hårt på honom för att ta bort honom. Kan man då anpassa sitt spel lite och göra sina grejer när det är läge, men i andra lägen utnyttja för lagets skull det faktum att man har så pass hård bevakning på sig. Släppa pucken till medspelare i ett läge istället för att frigöra kraft. Alltså dra nytta av att man har stort fokus på sig. Då kommer även assistpoäng och så trilla in såklart. Men det tror jag också är nyckel för att han kommer inte in i SHL på samma nivå nu. Han kommer in i SHL på nivå där motståndarna är otroligt medvetna om dels vad han gör för grejer, hur hans fimta och allting, liksom, hur han brukar ta sig förbi sina motståndare, hur han gör det. Också vilken spetsback det faktiskt är. Så han kommer ju nu, om de andra lagen tänkte, ja men det är en back av alla i de första liksom, 15 omgångarna eller 20 omgångarna eller vad man nu ska säga. Så från omgång ett nu så kommer han ju att ha den här spotlighten på sig från motståndarna.
Ja, ja, det vet ju alla. Och alla måste ju plugga den här innebandydragningen som man skapar 25 av sina frilägen med i fjol. Han drog pucken till sig väldigt snabbt. Så det är helt, när de gör sina matchgenomgångar så är jag helt övertygad om att, så att den här Karan ska inte ha 2 frilägen när matchen.
Men jag tror att det är bra för honom själv. Jag tror att det är jättebra till och med att han vet om det här. Och att han får en tuffare start från början. Och jag tror också att han kommer att göra en fantastiskt bra säsong. För har man de kvaliteterna i sig som han faktiskt har, då kommer man att kunna utnyttja dem. Det finns ju där. Verktygen finns ju där. Det är så många spelare som får träna sig till saker och aldrig kommer upp till de kvaliteterna i spets som han faktiskt har. Det är klart att det kommer att bli en kanonsäsong för honom.
Men han är ju närmare sig faktiskt. Han pratar också i de termerna att jag ser det som att det nu det börjar. Liksom. Han är ju närmare sig 30. Men han har ju gett sig själv i alla fall alla förutsättningar. Om inte han tar den här ligan med storm så är det bara hans eget. Så är han själv som inte har lyckats. Han har alla förutsättningar för det i alla fall.
Ja, då har vi plöjt igenom mycket av lagen. Forwardsidan har vi ju varit inne så mycket på tidigare. Så att vi går vidare i det här avsnittet. Och Daniel, du står med en lunta papper. Och jag ser bara Gmail där. Det betyder att du har mail framför dig. Vad är detta?
Du sa glad ut också. Det är inga arga mail.
Man blir glad av Solveig. För hon skickar, för att bara läsa ett så här självförtroendehöjande mail.
Gör det.
Hej, idag var det den bästa morgonen. Bästa tänkbara morgonen. Solen sken, klarblå himmel och vindstilla. Som gjort för en lång morgonpromenad. Bäst av allt, hörlurar på och Röglepodden. Sen hem till nybryggt kaffe och läsning av ett strålande reportage om Dennis Everberg. Det här var ett tag sedan. Ni är bara bäst.
Solveig, du får en kram av mig.
Av mig också.
Av mig också. Trippelkram! Sen så kommer det andra mejlet från faktiskt en gammal kollega från NST-tiden som heter Håkan Palm. Han skriver så här. Hej Daniel! Tänkte passa på så här mitt i hockeysommaren att tacka för många trevliga Rögle-poddstunder med dig och dina kollegor. Min högaktning för att ni får så mycket vettigt sagt samtidigt som ni kostar på er en laidback-attityd. Jag menar det ju ofta ändå en hel timme som ni sitter där och gaggar. Men som lyssnare törs man inte nicka till det minsta av rädsla för att missa någon godbit ur Hjelms trollerihatt eller Alins välfyllda notbok. Eller en nostalgitripp signerad Herr Roth himself. Jag blev extra glad i våras när du fiskade upp en riktig gammelgädda ur Röglehistoriens djup. Målvakten Olle Ring. Du kan ju rimligen aldrig ha sett honom i aktion, men det har jag. Många gånger på både is och gräs. När jag var grabb stod han mellan stolparna i Vegeholms IFs A-lag. En snabb och smidig fotbollsmålvakt som säkert kunde ha platsat några divisioner högre upp i systemet. På den tiden hade det blivit sed att killarna som spelade bandy med Rögle på vintern spelade fotboll med Vegeholm på sommaren. Och sak samma kom att gälla hockeyn. Jag minns inte vilket år som Ring spände på sig målvaktsskydden, men han hade minst ett par föregångare, bland annat Kjell-Arne Gustafsson, som bodde granne med mig och kaxigt visade bulorna efter puckar som hade motat med skallen. Och Nisse Åkesson, känd för sina simningar halvvägs ut till blå. Ring hade också en karaktäristisk stil och försökte gärna dyka efter pucken som en fotbollsmålvakt. Det var i alla fall så det såg ut. Det här var ju långt innan målvaktstränaren var uppfunnen. Frågan är väl om man hade någon tränare alls de första åren. Vi får fråga Lennart Åkesson som var en annan av den här tidens profiler. Jämte Börje Svensson, tung back och senare lagledare, och Sven Morin, fjösaren kallad på grund av sitt lama skott. På tal om skott minns jag att på 50-talet var slagskottet okänt, i alla fall bland Rögle-publiken. När någon råkade dräma till pucken på slagskottsvis kallades det för bandyslag. Men märker jag att jag liksom Nisse Åkesson är för långt ute och simmar. Låt mig bara lägga till att jag ser fram emot en ny säsong med fler roliga poddar. Glad sommar.
Fantastiskt!
Fjösaren.
Fjösaren.
Men vad hette målvakten? Ring?
Olof Ring. Ja, vi har Ring. Haft honom uppe. Jag får man det var i slutet på 60-talet.
Och för mig bara... Det lät nästan som Kolpanen. Puck i huvudet, dök efter pucken.
Ken men, Ring.
Men du Daniel, de här gamla Rögle-lirarna, är något du ämnar ta upp den här säsongen också?
Ja, jag har ju fortfarande en cliffhanger som hänger sen i mars som jag måste gå i mål med. Min ambition är att fortsätta den här traditionen.
Är det inte väldigt uppskattat bland Rögle-fansen?
Jag vet inte, jag får mycket mejl och påstötningar om detta så jag tror att den har sin publik.
Jag tycker du ska köra vidare. Det kan vi bestämma. Vi klubbar.
Absolut, vi klubbar det. Så har Daniel någonting att verkligen grotta i vecka efter vecka.
Precis. Allt.
Härligt.
Och vi får bara stå här och lyssna. Det är väl härligt?
Ja, och det är fantastiskt med det stöd och det support och alla kommentarer ni skickar in till oss. Jag lovar, vi blir inte självgoda. Jag blir inte i alla fall, jag kan bara prata för mig själv.
Nej, det behöver inte.
Nej. Så är det sagt också. Ja, reklam ska vi göra för det som kommer. Vem tar den flaggan?
Jag tar
Linus
den.
Tar flaggan.
Ja, men som sagt, jag och Daniel tillsammans med Björn Lilja som har hand om teknik och kamera tar oss alldeles strax här när vi har avslutat den här podden oss ner mot Köln för att hållbevaka Rögles träningsläger. Vi kommer alltså att sända alla Rögles matcher där nere, alla tre. De spelar på torsdag mot Gräs på eftermiddagen, på fredag mot Langnau på kvällen och sen en sen eftermiddagsmatch mot Köln på söndag. Och det är alltså kostnadsfritt för alla premiumkunder. Så har du inte ett premiumkonto, se till att skaffa det så du kan hänga med oss nere i Tyskland.
Och det kommer vara otroligt mycket mer för de pengarna. Vi siktar på att göra studio-tv och vi kommer göra intervjuer och ja, mycket annat. Vi ska slita, det lovar vi.
Gillar du Rögle, och det gör du, för annars skulle du inte lyssna på det här, så finns det liksom ingenting att tveka på, känns det som.
Nej, nu har vi startat upp säsongen här i den här poddstudion och så nu är det bara att gasa hela vägen.
Ja, hela vägen ner till Köln till att börja med för er del. De motståndarna Rögle har, vet ni vilka bekanta namn som finns i dem? Har ni koll på det?
Nej.
Ja, men Gräs har väl ett gäng svenskar. De har väl, nu kan jag ta alla dina namn här.
Ja, men gör det, det spelar ingen roll.
Jag har väl för mig, Nilstorp gick väl dit.
Ja.
Kolberg.
Stämmer. Sebastian i förnamn.
Hamnar där. Inte Jo Hilding, eller?
Ja.
Han är också där. Ja,
en gammal Ängelholmare.
Ja, visst. Sen vet jag inte fler.
Är inte han kapten där till och med?
Vet inte. Spelar inte gamla Färjestadaren Micke Johansson i Langnau?
Nej, jag tror...
Jo.
Han gjorde det i fjol.
Är han kvar där?
Nej, vet inte.
I Langnau...
Det ger sig.
Har ju för övrigt en tränare som ni känner igen.
Heinz Elons?
Ja. Mm. Huvudtränare. Sen då, Köln. Vem finns i Köln numera?
Är det han...
Ja, det är han.
Gamle tysken i Rögle.
Nej.
Felix Schütz tänker du på?
Ja.
Nej, nej.
Nej, jag skyller på sommarrost.
Kom igen nu! En Rögle-spelare som är... Inte...
Alexander Barta.
Nej, det är mycket färskare än så. Var är här för två säsonger sedan?
För två säsonger sedan?
En tysk?
Nej, inte en tysk.
En svensk?
Han är transatlant.
Kevin Marshall?
Nej, men du var rätt på förnamnet.
Kevin Costner.
Back.
Då har jag inte fler Kevin.
Kevin, ja. Back. Spelade i Rögle sa jag nu. Rögle. Förra säsongen.
Som folk sitter och skrattar åt.
Ja. Jag har bara, det är bara Marshall som dyker upp i huvudet.
Kevin Lindskog, men han var ju målvakt.
Nej. Kevin, kom igen nu.
Fället Kevin.
Ska vi lämna det där?
Nej, du måste säga nu, annars kommer jag.
Vad är det för någon?
Han spelade i Mora förra säsongen.
Jaha, han med halvtand.
Ja, precis.
Gagné.
Ja! Yes! Säger Linus förvånat. Gagné. Ja, rätt. Så honom får ni prata med också.
Ja, han var bra på öka skridskor.
Skickat hej. Mm. Och hej då till er då. Som drar till Köln. Och hej då till er som har lyssnat. Och som sagt, nu blir det mycket Rögle.
Ja.
Så häng i bara.
Vi kör väl nästa vecka också, va? Och så summerar vi det här träningsläget och grottar ner oss i allt som har hänt och allt vi har sett.
Någon av er har önskat ett långt poddavsnitt nu. Det blev det. Det blev över 50 minuter, så du är nöjd i alla fall.
Ja, får vi se.
Hej med er.
Hej.
Stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.